när man ska komma tillbaka till livet så måste man, efter ett trauma då, och du ska lära dig saker och ting på nytt som du en gång har kunnat, då måste man få öva, komma ut och vara social. Hur fasiken ska man kunna vara social när folk är totalt livrädda att möta en person som är lite annorlunda? Och man förstår att personen har någon form av problematik.
Hej och välkomna idag till Funkishörnan, en podcast med mig Sara.
Och mig Jessica.
Och idag har vi våra gäster Bertil och Marie som jobbar med Glada Stjärnor. Då vill jag önska er välkomna till Funkishörnan.
Tackar.
Vad roligt att vi kan få intervjua er idag. Och idag har vi ju Bertil och Marie. Skulle ni vilja berätta lite mer om er själva och varför ni är här idag med oss?
Ja, jag heter Marie Jolbring. Och jag har ju också då en dotter som är funktionsnedsatt. Och hon var ju med om en mopedolycka, så hon har ju varit med om hon har ju traumatiskt förvärvad hjärnskada helt enkelt och var väldigt illa däran och svävade mellan liv och död och klarade livet, men fick ju väldigt mycket men efter det då. Så hon var i ett vegetativt tillstånd ifrån begynnelsen efter olyckan. Så, men det är ju 13 år sedan nu då. Hon var ju 15 då och hon är ju 28 idag. Så det har varit att kastas in i någonting som man inte hade en aning om. Vad allt det här innebär. Och det har ju då påverkat lite grann och styrt lite grann. Ens livsresa om man säger så. Det har ju blivit att man har valt olika saker utefter detta då. Och det har blivit ett genuint intresse om hur man kan optimera sin hälsa, om hur man kan jobba för att få möjligheten att komma tillbaka till ett så bra liv som möjligt igen. Vilket jag tycker är otroligt viktigt när man räddar ett liv på det här viset då. Men nu får du presentera dig lite.
Ska jag presentera mig? Ja, jag heter Bertil. Jag är far till Jessica då. Och jag och Marie som sagt var och jobbar ju med Glada Stjärnor. Och jag har ju även kontakt med Jessicas son Hampus. Och vi tycker det är kul att jobba med sådana människor som inte är som andra, höll jag på att säga. Men som, det roligaste de vet så är det ju musik. Så vi pysslar med musik och höjdpunkten varenda vecka. Så är det när vi ska öva och träna och sjunga och spela. Och ytterligare höjdpunkt är när vi får gå ut och uppträda inför andra. Mm. De är så spända för detta och tycker det är så kul när det är över. Det är kul att jobba med sådana människor. Jätteroligt.
Men Bertil, jag minns när vi strålade samman just med det här och vi kom fram till att vi skulle utveckla någonting med Glada Stjärnor.
Ja.
Då visste vi inte att det skulle heta Glada Stjärnor.
Nej.
Men ni har ju en erfarenhet, både du och Therese, innan med det här med musik.
Ja, bandet, vi har ett band som vi kallar för Glada Stjärnor. Bandet heter Cadillacs. Grundades av en kille som heter Christian Klavborn. Så han startade upp detta här 04 tror jag det var hon pratade om.
Jaha, det är så länge sedan.
Ja. Sen höll han på till 6708 någonting. Sen låg det nere i ett par år kanske. Sen var de på mig att jag skulle fortsätta starta upp det igen då som Cadillacs. Jag sa jag kan inte spela, jag kan sjunga lite hjälpligt. Jag kan 3 ackord på gitarren. Och det visade sig att det räckte. Så vi körde ju ända till 2012 så blev jag ju sjuk. Och var tvungen till att gå och sluta. Sen tror jag det var när vi träffades Marie som vi återupptog detta.
Ja, men hur träffades ni då?
Ja, vi har ju alltid känt till varandra. Ja. Men vi har aldrig umgåtts eller känt varandra på det viset. Så. Men det handlar lite grann om hälsa då. Jag är utbildad hälso- och livsstilsterapeut. Så det blev väl av den anledningen som våra vägar korsades. Era nyfikenhet kring det. Och, och när vi satt hemma vid era köksbord och liksom... Jag tror Therese tog upp det här med att Julia, min dotter, hon har ju alltid varit musikintresserad innan sin olycka. Hon sjöng och spelade gitarr. Och det här var ju någonting som också vi plockade upp då efter olyckan. Hon kan ju inte spela gitarr idag, men hon kan ju sjunga och det är ju hennes stora passion i livet och hennes styrka. Hon sjunger ju gladeligen varje dag. Sen att hon inte har riktigt den sångkapaciteten som hon hade innan då, så har ju hon fått öva upp den successivt. Men vi har ju försökt stimulera Julia på många plan här kring musiken, i och med att man märker att det här är något som är väldigt viktigt för henne. Det fanns en tävling som heter Startist som var för funktionsnedsatta. Och det här var ju också ett Allmänna arvfondsprojekt, tror jag, som varade i 3 år. Så att Julia var med den sista säsongen, det tredje året där. Vi skickade in då en ansökan, man fick ju skicka in och försöka komma med, och hon kom med. Jag tror det var det lite grann som Therese pratade om då, för att i och med att Julia kom till final och det delades väldigt mycket på Facebook och sådär, och så, ja, alla vet ju om att Julia tycker om att sjunga. Så det var nog det vi började prata om, ja. Julia älskar att sjunga, och ja, sa jag, Julia har ju, alltså hon skulle ju behöva öva lite mer och få lite mer socialt samverkan med musiken. Och så på den vägen blev det nog. Och Julia har ju alltid försökt hitta att hon skulle kunna gå på någon kulturskola här i närheten, men det har aldrig funnits någon i Svenljunga då, i kommunen. Det har aldrig funnits någon plats för henne med den här, i den här situationen hon är i då. Så det har blivit att hon mest sjungt hemma då. Men då blev det ju, vi började prata om detta med Cadillacs och hur roligt ni hade och hur uppskattat det var.
Ja.
Och så, ska vi göra det? Ska vi göra det här? Ni som är rutinerade kändes ju jättetryggt och bra också, så himla duktiga. Therese och Bertil, så ja, på den vägen blev det nog, så vi liksom, nej men vi gör det, vi drar ihop det här igen, och ni hade ju det här gamla gänget och ni frågade ju alla dem om de ville vara med. Vissa var ju sugna på fast att det har varit ett uppehåll på 6-7 år, eller så blev det.
Ja, det blir ju 12, ja 21, ja det blir ju 6 7 år blir det, va?
Ja, 7 års uppehåll då för den här gruppen som var innan.
Ja.
Ja, så.
De älskar ju det här med musik, så de blir ju hur glada som helst. Sen började jag med mina 3 ackord i, jag vet inte hur många möten, jag hade nog bara ett par stycken, så sa jag, vi får ha tag i någon som kan spela gitarr.
Jag tänker att man kanske ska förtydliga också för lyssnarna här att Bertil har en bakgrund som musiker. Att spela trummor då. Jag tänker i och med att Marie säger här att ni är erfarna och Therese pappas fru sjunger mycket och det här. Att många undrar om varför man inte kan spela gitarr. Eller jag kan inte heller spela gitarr. Nej, med 3 ackord kommer man jättelångt. Kan man rätta ackord, då kommer man ju skitlångt.
Ja, det går faktiskt
rätt långt. Jag tänkte bara lite förtydligande här för sådana som kanske inte riktigt hänger med.
Nej, så sa vi, för jag kände mig inte tillfreds med bara att spela 3 ackord. Vi måste utveckla detta. Så vi fick med en kille som spelade gitarr. Och han var ju duktig. Sen lärde vi oss lite så här, det är ju spontana låtar. Dansbandslåtar, svensktopslåtar. Det ska inte vara för komplicerat.
Men trallvänliga.
Trallvänliga, ja.
Lata låtar.
De mest tycker detta är så kul.
Men innebär det att de flesta som är med gärna vill sjunga, eller vill de lära sig att spela också?
De vill hemskt gärna sjunga. Jag vet inte hur de är på att spela, om de har längtat efter att lära sig någonting speciellt. Men...
alltså det är ju egentligen bara Kent då, som spelar trummor ibland. Och han tar fram,
är det han, den äldre herren med mustasch?
Ja, precis. Ja. Precis. Annars är ju de andra som är med i gruppen just nu, de är ju mest för att sjunga.
Men då har jag en liten fråga här kring själva, alltså glada stjärnor och sånt. Hur har detta någon connection till daglig verksamhet eller till kommunen, eller har detta på något annat sätt, eller är detta en förening, eller hur har det liksom kommit upp, eller i detta är bara liksom ett helt ideellt?
Ja, 2021 var det vi började, va? 2021, ja. Våren där. Så började vi bara träffas. Och sen så blev det ju att vi tog kontakt med vuxenskolan. De hjälpte ju till med lite instrument, för vi hade ju liksom ingenting. Det här var ju från scratch. Nej. För när ni körde då med Cadillac, så vet jag att ni fick mycket av kommunen.
Ja.
Instrument och allting och sånt där, men nu blev det inte lika lätt med den biten. Nej. Utan vi har verkligen fått kämpa, men vi har ju tyckt det här var så kul, så att vi har ju tyckt att det har varit värt att kämpa för. Så vi har ju inte gett upp. Dels har det varit dilemma med lokal. Var vi ska vara någonstans. Ja. Och det är inte så lätt. Vi kan inte vara var som helst. Jag är Kalle i permobil. Min Julia som har lite problematik med gå och sådär. Hon går, men just med trappor och sånt där. Men det funkar. Men för Kalle så går det ju absolut inte.
Nej, det måste vara
så man måste ju se till var deras situationer och hjälpbehov och ja, hur det, vilken problematik de har. Och egentligen så är det väl mest komplicerat för Julia.
Mm.
För i och med att hon har så mycket dolt handikapp. Det blir så konkret när man sitter i rullstol eller mobil eller så här, du kan inte gå, du behöver en ramp, en hiss. Men i Julias fall, när man får alltså en hjärnskada efter ett trauma, så får man ofta sin ljudkänslighet, plötsliga ljud och yttre stimuli och när alla pratar i mun och det behöver bli lite ljuddämpat. Och även att hon blir så hjärntrött då. Då fallerar ju allting för henne, så att det är mycket att ta hänsyn som är, det blir komplicerat. Så det är väldigt komplext och svårt egentligen, men det går inte liksom att tränga in sig i en liten lokal eller någonting och i källaren, eller, utan det måste ju vara öppet och bra, gärna med lite space, att inte ljudet blir för komprimerat på en liten yta, om man säger så.
Sen är det ju ganska många i alla fall, och det tärvar ju lite utrymme då, om man ska ha varsin mick och stativ och grejer. Mm. Att,
hur många är det?
Är det 5 styckna som sjunger? Eller vad säga?
Ja. Ja, vi har varit 6, men en har hoppat av då.
Ja.
En av åldersskäl.
Ja.
Och
så Benny, de fick lite tragedi i familjen, så de har inte varit med på ett tag. Men vi är 5, sen är vi ju 1, 2, 3, 4 ledare, 5 ledare va?
Mm.
Ja, i princip är en ledare till varje person.
Men är det bekant eller har en del med personlig assistent eller hur funkar det?
Har man det hjälpbehovet att man behöver ha personlig assistent, så är ju det egentligen ett krav för oss, för att vi kan inte axla om det är någon som har ett större hjälpbehov eller så. Så då är det kravet att då får man ju ha med sig, om det nu är ledsagare eller vad det må vara man har, så får man ju ha med sig en person som stöttar saker och ting. För vi är ju där för att hjälpa till med musiken.
Ja, precis.
Ja. Och det är en väldigt viktig poäng faktiskt. Det är öppet för alla, men det måste ändå vara under de förutsättningarna att personen, om den har hjälpbehov, ska det finnas med för de specifika sakerna. Sen stöttar vi och hjälper till med musik och den biten och vid uppträdande och sånt där. Men ändå att komma dit om det är andra, vad ska man säga, intima saker man behöver ha hjälp med eller vad som helst, så är det ju ett krav då.
Mm. Okay.
Eller att förstå det hela situationerna eller vad som kan vara komplext för personen då.
Mm. Men har ni löst det för er med lokal och så? Har ni?
Nej.
Nej,
Nej, det har inte
det. Inte det tyvärr. Nej.
Det är lite hit och dit.
Okay. Jag såg på Facebook, för visst är det lite mer aktivt på Facebook, Glada Stjärnors konto, eller har jag fel?
Det är kanske nog inte mer på Instagram tror jag.
Egentligen. Är det så? Okej. Okay. Nej, men jag tror det var någonstans jag såg någon hashtag eller någonting med någon kulturskola. Så det var lite därför jag var nyfiken på om det var kopplat, men då är det inte kopplat alls till någon kultur.
Nej, om du har sett med kultur så är det Kulturföreningen Skomakaren.
Aha,
och det är inte någon kulturskola, utan det är en förening.
Någon kulturverksamhet.
Ja, för så vi gjorde samarbete med Julkonserten.
Aha, okej.
Okay. Annars är inte de inkopplade på Glada Stjärnor i nuläget, om man säger så. Utan det var bara specifikt det uppdraget. Men återkopplat till frågan från begynnelsen här.
Ja.
Är ju en ideell förening.
Den ideell föreningen.
Ja, så det startade ju vi då, för att då skulle vi mer kunna, vi insåg ju det att vi, alltså med instrument och detta, det som till, vi fick låna av vuxenskolan var inte riktigt tillräckligt för oss för att kunna uppträda och hela den biten. Och vi hade ju en del företag som ville sponsra oss när vi gick ut med det. Då fick vi jättepositiv respons för det vi faktiskt gör.
Vad roligt.
Ja, så när vi jobbade med det och pratade med företag så ville de gärna sponsra oss, men då måste vi ha en förening och ha ett bankgiro och hela den biten. Så då blev vi en ideell förening juni 2021.
Mm. Okay.
Och att vi då genom vuxenskolan hade våra träffar och möten. Mm. Så då fick vi också lite bidrag ifrån dem, så att säga.
Hur mycket sådana här konserter har ni haft sedan ni körde igång där då? För då var 2021 som ni drog ihop hela det här gänget.
Ja, har vi varit ute 4-5 gånger kanske?
Ja, men
det är det mer?
Är det så mycket?
Ja. Det, vi har varit i Härryd, eller vart var vi på den här hotellkonferensen?
Ja. Så var i Mårdaklev.
Mårdaklev. Har vi varit med? Vi har varit här i Svenljunga med de här föreningarna, heter den? Internationella föreningen.
Internationella, ja just det.
Det var
mer. Vi har varit på torget på Allsången 2 gånger.
Ja, just det. Det plockar till.
Ja, men det, alltså, ja, vi har säkert missat flera nu ändå. Mm. Men...
ja, men det måste ju vara en jättestor grej för dem. Jag tänker att dessutom får göra det så mycket liksom.
Ja.
Fast det låter ju också som att de tycker att träningarna också är väldigt roliga. Bara att träffas.
Ja, det är oerhört viktigt.
Ja.
Så det... hur ofta träffas ni? Alltså, hur ofta tränar ni? Repar ni?
Vi försöker göra det en gång i veckan.
Mm.
Sen är det ju inte alltid att alla kan och så där vidare.
Nej. Men
det är liksom kultur. Vi ska försöka en gång i veckan i alla fall.
Ja, men det är ju fantastiskt initiativ. För att, jag tänker så att få lov att ha en fritid som är... alltså som ger mer än bara att man, ja men om man har skola eller man har jobb eller och hemma, att kunna få något extra som faktiskt ger väldigt mycket för livet och för en själv och för de här personerna, det är ju fantastiskt. Då kan man gå iväg då en gång i veckan och sen också få lov att vara med på konserter, och det är ju otroligt, det ger ju jättemycket.
Vi har ju 2 inbokade nu till våren. Så vi är klara alla redan.
Vad roligt.
Det är roligt. Bra, man ju det sig fram emot om man tränar inför det. Och vi bygger upp kanske då vilka låtar man ska framföra där. Och alla får tycka lite vad de vill och sådär. Och sen beroende på säsong då, vad man ska sjunga. Som nu i början av våren. Eller som man säger, nästan vinter då när vi ska vara där. Januari, februari skulle vi vara det, va? Eller?
Ja,
i Tranemo. Och då kan det bli något mellanting. Men sen i maj till exempel, det är klart man vill sjunga lite mer vår- och sommarinspirerat.
Mm.
Är det många starka viljor? Jag tänker om vilka låtar man ska köra till exempel.
Ja, det är inte så farligt då.
Nej.
Vi ger förslag och de tycker allting är roligt om man säger så.
Ja, vad härligt.
Men det är ju vissa som önskar låtar och då får de ju sjunga dem naturligtvis.
Ja.
Det är bara det att vi ska lära oss att spela dem.
Ja.
Men hur är det då? Då har ni
det här på att improvisera liksom.
Ja, det blir det. Ja, mycket improvisation blir det ju.
Ja, väldigt musikaliska, du och Diego.
Men vad har ni med för... ni har någon som spelar gitarr och någon som spelar trummor då. Vad har ni med för instrument med? Är det någon som spelar bas?
Så långt är det nog allt som
keyboard
vi har.
Keyboard har vi också.
Vi har keyboard också.
Ja, vi spelar ju keyboard också. Och gitarr.
Ja.
Mm.
Stöttar i sång och sånt där. Och även i sång och trummor.
Trummor och sånt.
Tamburin.
Tamburin, ja.
Ja, någon såg han. Ni verkar ju vara jätteduktig. Var det han som var med i typ Talang eller något, va?
Diego, ja.
Diego, ja.
Ja. Ja. Var det Talang han var med?
Ja.
Ja, precis. Ja,
jätteduktig.
Ja, han är väldigt duktig sångare. Eller,
han är professionell nästan kan man säga.
Mm. Ja, det är så pass. Jag såg ju det klippet när ni var och hälsade på Stefan Gerhardsson. Ja. Vi sa att det var sån glädje och jag blev helt, gud, nu vill jag också vara med och sjunga.
Ja.
Ja, det måste ju också vara kul för dem att åka dit och få träffa en kändis typ.
Ja, herregud, Kalle, han hade inte kunnat sova. Det var ju så, han var så nervös. Carola slängde i väggen, sa han. Det här var så stort.
Ja, härligt.
Sa vi inte en timme, sa han på natten innan vi skulle åka dit. Det är ju deras idol, Stefan och Christer, vet du.
Mm. Ja.
Och det som var kul var ju också att vi var ju tittade på Åsa Nisse, alltså på Vallarna i Falkenberg, som Stefan Gerhardsson medverkar i. Där de har haft i många, många år sina, vad kallar man det?
Friluftsteater kan
Friluftsteater, man säga. Alltså det var ju så roligt. Alltså ja. Vi hade så roligt.
Ja, det var jätteskönt.
Alla var med och förutom Julia fick avbryta för hon blev för hjärntrött och sådär. Men alla andra tyckte det var jättekul. Och vi hade en väldigt trevlig dag. Det var toppenväder. Mm. Det här finns ju också klipp att se på våran Instagram och Facebook. Mm. Om man vill följa oss då så kan man ju backa tillbaka och se det här. Ja. När vi var där nere. Men det som var kul var ju också att här satt ju vi som hans publik då.
Mm.
I somras eller i augusti var det va?
Ja.
Och sen nu när vi hade våran julkonsert. Då satt ju Stefan Gerhardsson som publik hos oss. Ja, och hans fru Carina.
Ja.
Så det kändes också kul och de visste ju om detta vet du, att Stefan skulle sitta som publik där och tyckte de ju också var fjant, han stod ju och tittade. Ja.
Kunde inte fokusera på att sjunga kanske.
Och så fick ju han möta honom efter då.
Ja.
Nej, men jag tänker på det här med att ni har någon som är och filmar och så. Att det var tanken på någon liten dokumentär eller vad.
Mm. Ja,
men detta kände vi ju ganska tidigt. Jag vet, jag och Therese i alla fall pratade väldigt mycket om det. Att det här vi måste ju starta Instagram och Facebook och vi börjar ju filma och dokumentera. Och alla tyckte, ja vad roligt. Det här måste vi göra som en dokumentär. Det hade ju varit så roligt.
Mm.
Och så blev det ju en tanke och så drog man i lite trådar. Jag och Therese jobbade på det och så fick vi lite napp. Av en kille som jobbar på kommunen som hade en kontakt med någon i Stockholm. Som begynnelsen är från Svenljunga.
Mm.
Som jobbar som bearbetningsproducent.
Mm.
Så han skickar oss vidare till den här killen då. Claude som han heter. Och han blev ju eld och lågor. Ja, det här vill jag gärna vara med på.
Tack.
Så detta var ju redan 2021. Alltså våren där. Sommaren var det nog kanske vi fick kontakt där. Och, ja. Men sen det har dragit ut på tiden och det har hänt olika saker. Både för Claude och vi har haft strul med lokal och det har varit en och andra och mycket. Ja. Liksom. Så att, därför så känner jag att nej, men det drog ut på tiden. Men nu som sagt blev det äntligen då att han kom hit nu i december.
Ja, ja, nere, över en vecka va?
Nej, mer. Mer.
Ja. 10-12 dagar.
Ja, jag jobbar varje dag med detta.
Han jobbar stenhårt dygnet runt nästan.
Ja.
Han filmade på dagen och sen klippte han ihop detta förde över det på dator på natten för det tog ju tid. Så han la hela sin själ i detta.
Mm.
Han tyckte det var jättespännande.
Mm.
Men er vision med dokumentären, vad vill ni liksom när ni väl har det, vad vill ni göra sen med det? Hur vill ni att den ska spridas eller hur vill ni visa den? Vad är det, har ni tänkt så långt att ni har kommit dit att hur ni vill dela med er av den?
Min vision är ju att folk ska få se hur det kan gå till och att kanske fler blir intresserade av att göra som vi gör.
Mm.
Så tänker jag. Hur tänker du Marie?
Jo, men det är ju det lite grann som vi pratade om innan då, vad syftet liksom är med den. Men då är ju också förhoppningen att så många som möjligt ska få se den såklart.
Ja, precis.
Mm. Så att på något vis, ja. Jag vet inte allt man kan göra, men där är ju Claude ganska duktig på detta.
Ja.
Och han har ju lite trådar att dra i också. I och med att han är inne i branschen eller så. Så man kan ju hoppas att det kan få visas på tv eller det kan bli uppmärksammat på något sätt i alla fall.
Mm.
Det finns ju kommentärfestivaler och det finns ju massa olika så som man kanske kan bli uppmärksammad på.
Den säljs väl ut egentligen som ett projekt om man säger så. Sen gäller det att hitta sådana som är intresserade av just den dokumentären.
Kan vi sitta mot en bagge?
Ja, vem vet.
Ja.
Vad blir tanken?
Nej, men bara allt den kan få uppmärksamhet liksom och visas är ju jätte...
Mm, men precis.
Det är ju vår vision då, att sprida det som vi pratade om innan med glädje och se möjligheter. Och, att folk ska öppna upp lite mer. Mm. Människor som har speciella behov.
Ja, glädje är det ju verkligen. Det räcker ju att gå in på Instagram-sidan eller någonting. Det leder på alla klippet tror jag.
Ja, vill man gå in och må bra en stund så kan jag verkligen rekommendera att gå in och titta på er Instagram och Facebook. Ja. För det gav väldigt mycket värme i hjärtat när man tittade på er. Jag tycker ni gör otroligt fint arbete. Det tycker jag verkligen. Jag tycker det är viktigt att säga det till er också, att ni gör ett otroligt arbete. Ni gör någonting otroligt viktigt och jag tycker att ni är otroliga eldsjälar som gör detta ideellt.
Tack, tack. Ja, jag tycker det är väldigt kul, så att det är någonting som man inte vill missa när jag säger så. Man offrar gärna fritid för att göra detta. Det ger så mycket till en själv.
Alla kan ju sjunga liksom och glädjas med oss. Och vi märkte ju det också när vi la ut på Facebook och Instagram, att folk blev jätteglada att följa oss.
Mm.
Fick väldigt mycket kommentarer och
respons.
Respons på detta, ja, precis. Mm. Men sen, vad jag skulle säga nu?
Nej, jag vet inte.
Nej, just jo. Du var avbryta mig, men jag tjatar för mig.
Nej, det är bra, du är någon som pratar.
Man får massa
tankar. Du kan ju inte alls prata.
Han brukar aldrig prata, eller hur?
Nej, precis. Jag vet
inte. Jag är inte bra på det.
Nej. Men jag tänkte just tanken med dokumentären, det är väl också det här att vi verkligen får människor att våga möta andra människor med speciella behov.
Mm.
Och jag har märkt det så tydligt från att ha haft en dotter som varit fullt frisk och som råkade ut för det här. Och så hennes resa, livsresa som hon har gjort, med att när man ska komma tillbaka till livet så måste man, efter ett trauma då, och du ska lära dig saker och ting på nytt som du en gång har kunnat, då måste man få öva, komma ut och vara social. Hur fan ska man kunna vara social när folk är totalt livrädda att möta en person som är lite annorlunda? Om man förstår att personen har någon form av problematik. När folk dissar totalt. Jag kan bara dra ett exempel. När Julia skulle en gång betala. Och jag vill ju alltid att hon ska försöka själv först. Sen får man ju alltid stötta och hjälpa till. Men det är jätteviktigt att en person i en sån här situation får försöka själv för sin självkänsla. Och att träna sig då att kunna det igen. Och så Julia säger något till personen som expedierar. Och då inte svarar Julia. Utan de bara struntar totalt och dissar henne. Och pratar till mig. Och det blir så jättefel att folk är så rädda.
Yeah.
Mm. Och det är väl lite grann sådana här tankar också man har. Det finns ju säkert andra som har märkt också. Oavsett vilken funktionsnedsättning det är. Eller man sitter i rullstol en del och tycker att de tror inte man kan prata. Eller,
ja, de pratar över huvudet.
Huvudet eller bakom huvudet. Inte inkluderar personerna.
Mm. Mm.
Och här har jag ett jättefint exempel. Kommer du ihåg, Bertil, när vi var på, när Diego hade karaoke, när vi var där på Caesars?
Ja.
Jag vet inte om ni hade gått hem då, men alltså, vi hade en fantastisk kväll där på Caesars.
Ja, vi gick hem lite tidigare.
Ja, Julia var där och hon var uppe och sjung karaoke med Susanne. Och, och det var några andra bord där, så att det var ju ganska mycket folk och livat och glatt och så här. Och det var andra som var uppe och sjöng också. Men ifrån vårat bord var det ju Julia och Kent, han var uppe med sen, ja. Och så Emil då, som älskar att vara uppe och sjunga och dansa och så här. Och han älskar ju Sven-Ingvars. Sen då, när det blev lite, jag tror ni hade gått hem då i alla fall, då kommer en annan kille som observerat att Emil då gillar Sven-Ingvars. Så säger han så här: du, jag vet att du gillar Sven-Ingvars och det gör jag med, ska du och jag gå upp och sjunga tillsammans? De känner ju inte varandra. Och det här mötet var så himla fint alltså. Och så Emil då, som hade sjungit min gitarr och någon mer Sven-Ingvars låt, men det är ju Emils förslag, vi kan ta Sven-Ingvars, eller vi tar min gitarr. Nej, så den andra killen, den har du redan sjungit idag, ta någon annan. Oj, tänkte jag. Jag måste ju hjälpa Emil lite här nu idag. Ja. Nej, men leende guldbruna ögon är väl bra? Ja, säger bägge två. Jajamän. Så de två upp där och sjöng den här tillsammans. Och det tycker jag var jättefint. Att någon person som inte känner Emil och ändå vet om att han har någon form av problematik kommer fram då.
Mm.
Då visar det sig att denna killen följer oss på Glada Stjärnor.
Okay.
Så bra det vi gör. Och att han då gick och bjöd upp Emil liksom och sjunga då tillsammans. Det tycker jag var så fint.
Och det är ju så, det är ju fantastiskt.
Att det är fantastiskt liksom.
Mm.
Mm.
Man ska ju, det har vi alltid gjort. Och jag tycker det är jättefint. Det är ju vanliga människor. Ta dem som vanliga människor. De är precis som du och jag. Prata med dem precis som vanligt. Vissa har emot det hela. Men
sen tycker jag en grej också, som just det här när man har någon form av problematik. Jag har alltid tänkt så här, att man måste prata om det man har svårt för. Och det är också någonting som jag alltid tänkt på med Julia. Alltså hon har ju ett närminnesproblem, vilket gör att hon blir väldigt repetitiv och säger samma saker. Så att, hon pratar gärna gamla saker då, från innan olyckan. Och då känner jag att här är också någonting att om folk ska kunna möta henne, så måste man ju också berätta vad man har problem med. Och det är ju sånt som jag plockat med sen innan Julias olycka, som jag hade med mig innan, den här tanken att det här måste man ju, för allting ska vara så hysch-hysch liksom. Jag har aldrig riktigt förstått det, för Frida är din klasskompis, nu backar jag bara för att säga, för det är ändå en viktig poäng tycker jag. Frida hade en kompis i skolan, eller klasskompis, de var inte kompisar på det här viset, men de var ju klasskamrater då, gick i samma, det var parallellt eller någonting. Och min Frida tyckte att, jag förstår inte, hon är jättekonstig. Hon skriver så här till mig, mamma. Och hon verkar jättekonstig. Ja, men hon kanske har någon svårighet med någonting. Eller någon problem med någonting. Så jag ringer till läraren och frågar. Om det är någonting som jag kan liksom säga till Frida då, så att hon kan förstå det hela. Nej, jag får inte berätta någonting. Okej, men hur ska jag hjälpa Frida att förstå den här tjejen och bemöta henne? Nej, men jag får inte för föräldrarna. Men då så. Och då märkte jag liksom hur det blev så fel för den här flickan egentligen, när jag inte kunde berätta för Frida att det är någonting. Och hur du ska tänka då när hon gör så här. Så det var någonting som jag plockade med mig när Julia råkade ut för det här. Att jag tror att det är väldigt viktigt att man ändå vågar prata om saker som underlättar för andra att bemöta.
Absolut.
Ja. Ja, men det håller jag fullständigt med, att vi hemma här så är vi ju väldigt öppna, för att min dotter då Moa, hennes funktionsnedsättning är ju inte så tydlig heller, utan skulle någon träffa på mitt barn på en lekplats till exempel, så skulle hon lätt kunna, om hon sitter och leker i en sandlåda eller hon åker en rutschkana eller någonting, så skulle du lätt gå förbi någon att Moa har svårigheter. Därför är vi ju ändå väldigt tydliga och har berättat för vårt umgänge och nya personer som kommer in att de här svårigheterna finns, och så ändrar man ju efter hur man anpassar ju sig, vad man berättar och hur man berättar till vad som är situationen. Men för oss har det varit väldigt viktigt att vara öppna från vi visste om att Moa hade en genmutation, att det är viktigt att vara öppen, för hur ger vi henne rätt förutsättningar? Vi ger ju inte henne rätt förutsättningar. Vi ger inte heller samhället rätt förutsättningar om vi hyschar och inte berättar om Moas svårigheter. Hur ska vi kunna ge då förutsättningar i skolan eller vänner till oss eller vänner som blir till Moa? Att ja, men okej, den här problematiken finns, och så arbetar vi med, för jag tycker att då ger man ju rätt verktyg både för Moa och för samhället att kunna tillsammans arbeta för att ge rätt förutsättningar. Så jag kan bara hålla fullständigt med om att jag tycker det är viktigt att berätta. Och jag kan inte se fördelarna i att vara tyst om när någon har en svårighet. Jag tror det handlar väldigt mycket, och jag tycker det är så viktigt, och jag tycker det är härligt att höra att det är någonting som som ni arbetar med, eller som du arbetar med, att det är viktigt att berätta, för att jag tror samhället behöver det. Desto fler som berättar, desto mer normaliserat blir det, desto mer normer och så bryts. För jag tror nu de här väggarna och sånt som har byggts upp med tid har blivit väldigt starka, och jag hoppas att de mer och mer kan brytas ner, just för att vi är fler och fler som inser att det behöver pratas om, det behöver normaliseras. Det ska inte vara visst att vi kan berätta att ja, men Moas genmutation, ja, hon är en av två i världen. Oj, ja, men det är ju det är ju en häftig grej att berätta, men det ska ju också bli rätt så normaliserat att då är det så. Men Moa är fortfarande Moa, och hon har alltid haft sin genmutation. Men jag vill bara säga att jag tycker det är fantastiskt att du tänker så. Och jag tror det är jätteviktigt att fler och fler vågar tänka så, att man vågar bryta de här, att man vågar prata. Jag tror det är jätteviktigt.
Nej, men jag tänker bara, vad kommer detta ifrån? Att vi inte ska prata om det vi har svårt för, liksom, eller som gör underlättar för bemötande just då. Och det ska behöva vara så här grupperat.
Det konstiga är ju, tycker jag, att många, dessvärre allt för många, anser att vi ska vara någorlunda likadana allihopa.
Mm.
Vi ska göra så och vi ska prata så. Är någon som inte gör det, så stöts den gärna bort på något sätt.
Mm.
Vi håller den lite utanför, för att han är inte som alla andra, eller hon.
Nej.
Man måste kunna se att alla är vi människor.
Mm.
Fast vi är lite olika ändå.
Mm.
Mm. Måste kunna se
det. Ja, och alla är ju olika, vare sig man har en funktionsnedsättning eller inte en funktionsnedsättning. Alla är ju verkligen enskilda individer med sina erfarenheter och med sin genuppsättning och med allting man har, med erfarenhet och allt det kulturella, allting. Alla är ju verkligen unika.
Mm.
Så att jag tycker det är fantastiskt arbete, och det är så viktigt. Och det är viktigt att alla gör det. För gör alla det på det lilla planet, så blir det ju till slut stort, att det blir ju normaliserat.
Mm.
Ja, jag brukar ju föreläsa om förvärvad hjärnskada, och då brukar jag dra den här parallellen just med hjälpmedel. Vi har alla hjälpmedel. Jag har linser till exempel. Jag skulle inte kunna läsa om inte jag mina linser i, eller mina glasögon. Och det finns ju mycket hjälpmedel vi har idag för att navigera oss eller minnas. Vi har kalender. Bara en fysisk kalender är ju ett hjälpmedel.
Mm.
Det är bara att det kan se lite olika ut för alla människor, vilken typ av hjälpmedel man har. Det är som Julia kan inte navigera sin dag. Och då jämför man det med att vi kan inte navigera oss i trafiken om inte vi har hjälpmedel ute i trafiken. Eller GPS eller karta. Eller... Det är bara att
för skyltar kan räcka på andra.
Navigera sig. Vad sa du?
Nej, jag sa bara skyltarna som är ut med gatan är ju ett hjälpmedel redan där.
Ja, men precis. Och jag tror att man får upp ögonen för, alltså nu har vi föreläst mer i skolor då om förvärvad hjärnskada, man ska vara rädd om huvudet och sådär. Och då brukar jag dra upp det här, och då blir det liksom mer, aha, hjälpmedel som hjälpmedel, det spelar liksom ingen roll, vi har hjälpmedel allihopa här på något sätt.
Mm.
Och då bryter man det också då, vad är hjälpmedel
liksom?
Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att prata om.
Ja, men det, verkligen, det för att, ja nu har, så, det har jag faktiskt aldrig tänkt på. Alltså så på det sättet att gäng, alltså, men det är ju som du säger, alla har hjälpmedel, jag har ju hjälpmedel också för att se. Jag, hela min familj har ju glasögon, vi alla har hjälpmedel. Mm. Där ju.
Så hade jag aldrig liksom tänkt. Med mina ögon, jag skulle inte kunna läsa, jag skulle inte kunna jobba med det jag jobbar med. Liksom. Så att jag menar, det är...
Jag hade ju inte fått lov att köra bil heller.
Nej, men
jag
precis.
Hade... Ja.
Det är så, man får tänka lite kring det, så är det jättemycket hjälpmedel vi har idag.
Ja.
Jag sett.
Men jag måste passa på att säga det just om att se alla människor lika och så. Jag vet inte om jag har sagt det till dig, pappa. Nu säger jag pappa. Ja. För att det kommer jag ihåg när Hampus föddes.
Mm.
Och man ringde och berättade att han har Downs syndrom.
Ja.
Då var du så här, Downs syndrom, vad är det? Typ så.
Ja.
Och jag bara, men det är ju typ som Ica Jerry eller som Tommy nere på Innacket. Som vi liksom, och du bara, jaha, är det det? Jag har liksom aldrig tänkt på det. Men redan där visade du så tydligt att du inte satte folk i fack på det sättet.
Nej.
Och det kändes så himla skönt för mig, för att då var det ju, kändes det ju som ett, inte trauma, men det var ju en chock liksom.
Mm.
Det blev ju inte riktigt som man hade tänkt. Men, då var det ändå så skönt att den inställningen du hade var att, jaha, är det det? Ja, men de är ju... Ja. Och du visste ju inte alls vad folk hade för diagnoser om man frågade om någon som bodde där nära oss. Vi hade ju ett inakkorderingshem som det hette då, ett LSS-boende, två stycken väldigt nära.
Ja.
Det var ingen som visste vad det var för diagnoser eller vad de satt i för fack.
Nej, de bodde där och de var liksom kanske inte som alla andra, men det var trots allt människor.
Ja, nej.
Det, jag tyckte du sa någonting vackert, Jessica, när ni fick Hampus.
Mm-hmm.
Så sa du att Hampus väntade på oss sa du.
Ja, det kanske jag sa. Ja.
Tyckte det var så fint sagt.
Mm. Ja, jo, men jag tror att Ursula Björröd, men det kändes liksom som att han hade valt oss. På något
sätt. Ja, precis. Mm. Mm. Det var jättefint sagt. Mm. Det glömde jag aldrig.
Ja. Men det är... Jag har inte sagt det, men jag vet att jag har diskuterat med min mamma också att just till att det är, jag tycker det är så intressant hur jag har en mamma som har arbetat inom daglig verksamhet väldigt länge, och min man då, Moas pappa, ja, han är ju undersköterska och är utbildad inom LSS och, ja, alltså vi har så mycket folk runt omkring oss som har någon sånt som kunskap och lite specialisering, och sen så plötsligt så får vi Moa, och det är det tycker jag är så häftigt ändå att tänka tanken av att ja, men då, Moa valde oss, och vi har ju fått höra väldigt ofta att Moa har ju verkligen fått bra föräldrar och vad vi kämpar och vad vi så här. Det är ju inte någonting som vi kanske tänker själva att ja, men okej, vi har extra energi. Vi får ju bara göra det vi måste göra. Men jag har ett go i mig som kanske inte andra har, vilket gör att jag tänker inte sluta förrän jag vet att ja, men det blir rätt förutsättningar, eller det blir det här måste göras eller så här. Men jag tycker det är ändå otroligt när man tänker på det, att många gånger så kommer barn med särskilda behov också till föräldrar som, ja, men i slutändan kanske måste av bara att de behöver det. Men det är ju sådana eldsjälar. Många föräldrar med barn som har funktionshinder blir ju otroliga eldsjälar och vill sitt barn det bästa. Vill också liksom göra en förändring i samhället. Sen kanske inte man orkar om man tänker att ja, men jag har inte gjort en påverkan. Jo, det har man. För att har man bara lyckats påverka de närmaste runt omkring sig i sin familj eller i sin släkt, så har man redan där gjort en stor påverkan på samhället faktiskt.
Mm.
Mm. Ja, precis.
Sen blir det väl automatiskt ens eget barn, blodsband och allting. Att man ser det naturligt att nu ska vi göra det bästa för det här barnet.
Ja. Men de som är i Glada Stjärnor, är det alla personer som bor i Svenljunga eller runt omkring? Eller hur har de hittat, alltså hur hittade ni, jag vet att ni frågade dem som hade varit med förr. Men hur kan folk hitta er? Hur kan folk liksom få bli en del av Glada Stjärnor om de vill det?
Att bli medlemmar eller medverka i gruppen menar du? Eller?
Ja, men alltså medverka i gruppen och egentligen bli medlemmar också. Alltså det är ju, ja.
Det är ju många som har frågat, men vi har inga möjligheter att ta in fler med hänsyn till lokaler och utrymmen och. Så det är jättebra som vill vara med även utifrån.
Det är ju så nu att vi vet ju inte om vi har en lokal. Vi har en lokal just nu i denna stunden, men nästa vecka vet vi inte riktigt, för vi, just nu huserar vi ju i tingshusets vaktmästarlokal i Svenljunga, och den här fastigheten då som är kommunen, eller Svenbo är det ju som äger den, men det är kommunen som äger Svenbo, så då blir ju kommunen kan man ju säga, som inte tycker att de ska ha kvar den här fastigheten, så eventuellt så får vi ju inte vara kvar, och efter det vet vi ju inte, vi har ju ingenstans att vara. Nej. Efter det, ja, och vi får vara i Fuxenskolans lokal om vi vill, men där är ju inte optimalt, men där var vi ju innan där vi är idag, och det var inte optimalt, det var rörigt och trångt, och där blev det var väldigt trångt, som Kalle i permobilen kom inte ens in där inne där vi sjunger, alla andra sjunger och spelar, utan han fick vara ute i hallen då, så Diego sitter och spelar i dörröppningen. Ja. Så.
Ja.
Så det är inte lätt att ta in fler människor.
Nej, precis.
Nej.
Sen har vi också visioner av att utöka, både att fler ska kunna få joina oss och vara med, för i och med att vi har en lång kölista på sådana som vill vara med, och vi vill det också kunna ta in dem, men musicals och vi har pratat om drama och lite sånt där, att utveckla det ännu mer också, så det är väl vår vision, om vi får en lämplig lokal som vi vet är bestående och är passande för detta då.
På alla platser vi har varit så har vi inte vetat om vi får vara kvar.
Nej, hela tiden varit lite oroligt. Så. Ja.
Kan vi hoppas att det är någon som lyssnar på det här och tänker att det här vill vi hjälpa till med. Det hade väl varit något.
En stor önskan vi har är ju själva tingshuset. Mm. Nu är det den lilla bostaden bakom tingshuset, men stora tingshuset finns det ju en perfekt lokal för att kunna skapa en musikstudio, en lokal med ljuddämpning och även ett vilorum. För nu ska vi tänka på alla.
Ja.
Ute i samhället, det brister i samhället, det gör det. Men här inne i alla fall skulle det i så fall bli att man tänker på alla, även de hjärntrötta då, och de som är ljudkänsliga.
Men hade de tänkt sälja det huset, den byggnaden?
Ja.
Eller vad? Ja. Är inte det K-märkt? Aha.
Det är Q-märkt, lilla Q-märkt, och det behöver vi inte göra någonting utvändigt.
Okay.
Det här är ju, det är ju ett kulturarv.
Ja, det är ju gammalt.
Ja, så det, jag kan inte förstå att man vill göra sig av med den här fastigheten. Och det finns ju också, jag och Therese, och du har ju varit med lite grann också, i den här kulturföreningen Skomakaren, som då jobbar för att få investera. Alltså, i och med att kommunen vill sälja det nu då, så vill den här föreningen köpa det. Så att det ska vara till gagn för alla. Och vi har ju lagt ett bud, så vi hoppas att vi på något sätt ska få tillgång till det sen då. För att i så fall så kommer det ske ett projekt där i huset. Det inkluderar då en ljuddämpande replokal med musikstudio och vilorum och hiss och bla bla bla, allt därtill då. Men det ska inte bara vara fokus för att Glada Stjärnor ska vara där, utan i så fall är det ju även för andra, alltså ungdomar som vill ha ett band, och då ska det finnas tillgång för alla då att vara där. Men då hade ju så fall Röda Stjärnor också haft en tillgång till detta. Så det är väl vår vision, och där vi också jobbar ideellt med. Ja, Therese. Jag, Bertil har varit med ibland i det. Så det kämpar vi för.
Ja, det hoppas vi verkligen att det skulle kunna bli en verklighet. För att jag förstår ju, som det som lite stoppar upp utvecklingen för er är ju då att ni inte har alltså med lokal. Och det hade ju varit fantastiskt om ni hade kunnat få det på något sätt avklarat, så att man hade kunnat lägga fokuset på det ni faktiskt vill fokusera på.
Precis.
Ja, vi får ju verkligen tacka så jättemycket för att ni tog er tid och var med här hos oss idag. Det har varit jätteroligt att få prata med er.
Tack för
och jag hoppas vi. Och jag hoppas verkligen att vi kan sprida information om er, och så att fler får veta att ni finns, och att ni kan ha fler fullsatta konserter, och jag hoppas att lokal situationen löser sig för er, så att ni kan få fortsätta, för som sagt, ni gör ett otroligt viktigt jobb.
Tack. Det ska lösa sig på ett eller annat sätt, så är det bara.
Det är bra, rätt inställning.
Det finns otroligt mycket att prata om och berätta om, såklart. Jättefint att få vara med här.
Gud, vilken härlig intervju.
Ja, vad bra att du kände så.
För det här är ju inte unikt egentligen. För man tänker att det de gör så många andra. Alltså det är unikt så till vidare, för att det är fantastiskt att de gör det. Och varenda ska premieras. Men jag menar att det finns så många sådana här olika i hela Sverige. Som håller på lokalt. Och som behövs. Så att de ska premieras. De ska lyftas allihopa. Ja. Ja, då får vi börja och dra ihop här lite. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på oss idag. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Och kommentera gärna, ge oss lite feedback. Kom med idéer om det är någon som ni skulle vilja att vi intervjuar. Så hoppas jag att ni får en fortsatt bra dag, och ta hand om er. Tack så mycket. Hej då!
Hej då!